Vi tar och ber tillsammans. Levande helige Gud, vi kommer inför dig och ber om nåd och välsignelse. Vi ber om din heliga ande, att du kunde möta oss, öppna våra hjärtan, öppna ditt ord. Och tack för att ditt ord är nettopp det som kan öppna våra hjärtan. Det är det som kan omvända våra hjärtan till dig. Det är ditt ord som kan få oss till att söka dig, för att i ordet så söker du oss. Så ber jag om en nådestund, ber om koncentration, om klarhet och om att din vilja kunde få ske med de här två lektionerna. I Jesu namn, amen. Jag har sagt i de två första passen, eller egentligen de fyra första lektionerna, men det är vid två tillfällen som jag haft det, så har jag sagt det vid båda tillfällena att när vi läser Amos bok och Amos budskap så är det inte fel att se för sig en löve. Därför att det är på den måten som Gud faktiskt framträder, på det sättet som han presenterar sig. För han säger i vers 2 i Amos, kapitel 1, vers 2, att Herren ska bröle från Jerusalem, eller från Sion. Och vem är det som brölar? Jo, det är löven som brölar. Och detta med löven och att löven brölar och hur folket reagerar, att profeten profeterar därför att profeten har hört ett budskap från Herren. Herren har talat till profeten och då måste profeten tala. Och på samma sätt som när löven brölar, som står i Amos bok, när löven brölar, ja, vem blir då inte rädd? Och när Herren talar, vem kan inte då låta bli att, eller då måste man profetera, då måste budskapet fram. Och vi möter en Gud som är ganska så tydlig och klar, kraftfull, mäktig, på samma sätt som ett lejon som är starkt och mäktigt och skrämmande. Så möter vi också Gud på detta sätt i Amos bok. Och samtidigt så är Gud, när han presenterar sig själv som en löve, så är han den som är skrämmande? Ja. Han är den som är mäktig och stark? Ja. Men han är den som är god. Han är den gode guden. Och i möte med Gud, och för att få ett rätt gudsbilde, så bör vi ha båda dessa tankar, eller dessa båda perspektiv samtidigt. Gud är en god och kärleksfull Gud, men han är också en stark och mäktig och fruktingytande Gud. Därför att han är en helig Gud. Som vill att vi ska vara heliga, därför att han är helig. Några punkter om hur situationen nu är i Israel. För Amos han får besked om att dra till Nordriket. För Israel är ett delat rike, Nordrike och ett Sydrike. Och hur är då situationen? Jo, det är fred i landet och det är stort välstånd. Och det är luxus. Folk har mer än nog. De har både sommarhus och vinterhus och silkesdivaner och sofakroker och salver och krämer och uppfinner nya musikinstrument och allt möjligt. Så det är ett överflod i landet av tinget välstånd, luxus. Samtidigt så är det en undertryckelse av den som är svag. Och man kan se på olika sätt att de finner glädje i att faktiskt förakta människor, förakta andra människor. Det står om att de gärna längtar efter att få sätta foten på den svages huvud och riktigt trycka honom ner i stövet. Så ett förakt för människan som är där. Och så på ytan så verkar det vara ett väldigt blomstrande religiöst liv. Och väldigt, väldigt mycket av det religiösa livet ser ut och har väldigt många likhetsstreck med de befallningar som Gud ger i Moseloven. Som han ger i Moseloven om hur man ska tillbe Gud på ett rätt sätt. Samtidigt när vi läser Amos bok så ser vi att här är det ett egen definierat sätt att tillbe Gud på. De tar inte så nöje med det som Gud har sagt, men de säger, det är ungefär som att de säger, ja men kristendom för mig, det är så och så. Eller vi har en församling här, men vi gör det på vårat sätt. Om Gud ger instruktioner i sitt ord om hur vi ska driva en församling, ja, så är inte det så noga för oss. Vi behöver inte ta det så nöje. Det viktigaste är ändå att det ser på något sätt, här är det många som, människor som är engagerade. Så de hade ett blomstrande, egendefinierat, religiöst liv. Men det verkar också som att det var ett religiöst liv utan hjärta. Det var ingen hängivenhet för att följa den enda sanna guden. Det var ett skinn av gudsfrukt. Och så var det ett förakt, och det förstår vi när det då blir ett skinn av gudsfrukt, så var det också bland folket ett förakt både för Guds namn och ett förakt för Guds frälse och det han hade gjort. Och det är frågan, vad gör Gud i möte med detta? Jo, innan vi läser Amos bok, eller vi förstår när vi läser Amos bok att innan Gud sänder Amos, profeten till Nordriket, så har Gud sänt andra profeter. Gud, han har faktiskt också sänt många olika typer av olyckor till Nordriket. Och han har sänt dessa olyckor för att plocka bort några essentiella saker eller delar eller värdier i människors liv. Gud, han har plockat bort brödet. Han har fjärnat vattnet. Han har gjort så att det blir dåligt väder. Han har sänt materiell ödeläggelse. Han har sänt sjukdom och så vidare. Han har tagit bort olika sådana här viktiga saker i människors liv för att folket skulle omvända sig. Och det är när vi läser Amos bok och Gud beskriver dessa olyckor, så återkommer det gång på gång, och ändå har ni inte omvänt er. Och ändå har ni inte omvänt er. Det var det som hela poängen när Gud sände detta lidande över sitt folk, att de skulle omvända sig. Och så sänder Gud Amos. Och Amos, han har ett budskap. Och så långt så kan vi säga att Amos budskap består i dessa tre punkter. Det handlar om att avslöra folkets synd. Berätta för dem. Få dem till att se, detta är synd. Detta gör ni. Så här är situationen. För det andra så säger han, det kommer att komma en dom. Det kommer att komma ett straff. Och det är oundvikligt. Ingenting som ni kan smita iväg ifrån. Och tänka att vi är ju Guds utvalda folk. Vi är ett speciellt folk. Alla andra folk kanske behöver straffas på grund av sin synd, men vi är ju så speciella så vi slipper det här. Nej, det kommer en dag med ett straff. Och så kommer Amos med detta inträngande budskap när han har förkunnat dom. När han har sagt att Gud har kallat er till omvändelse gång på gång på gång på gång på gång, men ni vill inte omvända er. Så kommer Gud ännu en gång med budskapet. Han kallar till folket till att söka honom. Han säger så här, sök mig. Och ni ska få leva. Och det är en klagesång som Amos stämmer i, som han sjunger. Där han fyra gånger i den sången säger, sök. Sök mig. Sök Herren. Sök inte på alla de där andra platserna, men sök mig så ska ni leva. Sök det goda. Och så är det som är kanske också en viktig kärna i budskapet som Amos har. Han kommer inte bara för att förkunna att nu är det kört. Gud har glömt er. Han kommer att straffa er och så är ni, kommer ni försvinna i historiens mörker någonstans. Men Gud har ett hjärta för sitt folk. Han bryr sig. Han älskar dem. Sök mig och ni ska leva. Då ska vi ta och läsa de sex första verserna i kapitel 6. Ve, de trygge på Sion och de sorglösa på Samarias fjäll. De geveste är de främsta av folken, de som Israels hus plejer och vänder sig till. Dra över till Kalne och se. Gå vidare till det stora Hamat och stig ner till Gat i Filisterland. Är dere bedre än disse rikene? Eller har dere ett större land än de? Dere som jager den onde dag långt bort och flyttar urättens herresäte när till dere. Dere som ligger på elfenbensbänker och dovner dere på devaner, som spiser lamm av buskapen och kalve från fjöset, som improviserar till harpens toner och finner upp nya instrumenter, lika som David. Som dricker vin av skålar och salverderar med den finaste olje, men icke sörger över Josefs skada. Här möter vi ett verop över Israels ledare. Det är de som står i fokus i de här sex verserna. Israels ledare. Och så säger profeten, ve, ditt trygge. Han ger en beskrivning av hur de här ledarna ser på sig själva. De ser på sig själva som trygga. Allt är väl, allt är gott, inga problem, ingenting kommer att skada oss. Här har vi det bra, vi som är här på Samaras fäll. Här har vi inga sorger, inga bekymmer, inga problem. Ingen fara och inga problem med vår Gud heller. Är allt som det ska. Och så ser de också på de andra länderna runt omkring. Och tänker att vårt land är nog ganska mycket bättre än de andra länderna runt omkring. Och vårt land är större än de andra länderna. Och så ser vi hur de vältrar sig i luxus. Hur de, de ligger på elfenbensbänkar. Måste ha varit ganska dyrbara bänkar, tänker jag. Och dovner det på divaner. Dovner, vad betyder det? Slacker. Ja, ligger och slacker på divaner. Som spiser lamm av buskapen och kalver från fjöset. Som har så mycket tid över att de kan sitta och bara klinka på sin harpa, improvisera, försöka finna på nya sånger. Och som till och med har tid till att finna upp nya instrumenter. Det är så som situationen är för Israels ledare och så som de ser på sig själva. Och så är det två saker som vi ska lägga märke till här. Det första är att de skubber, eller de skyver den onda dagen framför sig, som det står i vers 3. Det är det som jagar den onda dag långt bort och flyttar urättens herresäte när till det. När Amos nu i flera kapitel har talat om synd, om omvändelse, om dem, så är det ett gäng ledare här som kunde gjort någonting med detta. Som kunde låtit Amos få bästa taletid i Nordriket. Se till att samla till hela folket. Hela folket måste få höra detta budskap. Kungen måste få höra detta. Alla präster måste få höra detta. Men istället så ligger de där på sina divaner och slackar och tänker att den där domens dag, den skjuter vi ifrån oss. Nej, det kommer väl ingen domens dag för oss. Och kommer den, så kan vi tänka på det senare. Jag tänker på det när jag blir gammal. Nu är vi unga och friska och raska. Jag tar det när jag blir 90. Och så bara skjuter de den onda dagen ifrån sig. Och så står det på slutet i vers 6. Som dricker vin av skålar och salverderar med den finaste olja. Men icke sörger över Josefs skada. Och Josef, han var ju en av stamfäderna till Israels folk. Josef var en man som fruktade Gud. Som levde i en rätt relation med sin Gud. Men så har hans efterkommare, hans barn, de som nu lever i Israel. De har fallit ifrån. Det har blivit en skada i Josefs släkt. Det är synd och Gud kommer att döma folket. Och så står de att, och så är det ingen som sörjer över Josefs skada. Det är ingen i Nordriket som tänker över detta, som bekymrar sig, som ser att men det kommer ju en domens dag. Men alla verkar som att de är där och bara skjuter den ifrån sig. I vart fall så verkar det som att alla ledare har det på detta sättet. Alla ledare skjuter onda dagar ifrån sig och ser inte att här har vi ett problem. Och så kan vi se tre stickord som beskriver de här sex verserna. Det verkar som att här är det hovmod. Det är utsättelse och det är bekymringslöshet. Utsättelse av den onda dagen. Vi bara skjuter långt framför oss och så behöver vi inte bekymra oss för någonting. Och så är det profetens och Guds stora sorg. Här är det ju ingen som bekymrar sig. Och samtidigt så blir det hela underliggande budskapet i Amos bok att jo, det är ju faktiskt någon som bekymrar sig över Josefs skada. Det är för det hela boken handlar om. Att här är det en Gud som har sett att Josefs hus, eller Josefs släkt, eller Nordriket, ja hela både Nord- och Sydriket, De har ett stort, stort problem. Om det inte händer någonting radikalt så kommer det gå radikalt illa för dem. Och så är Gud bekymrad över detta. Och så lägger han ner detta också i profetens hjärta, i Amos hjärta. Amos, du måste lämna din jord. Du måste lämna dina morbärfiken. När du sitter och kanske dinglar på en trädgren medan du passar din söverflock. Och så måste du, Amos, du måste gå till Nordriket. Och så måste du ta dig av den här, för jag är bekymrad. Man kan vara bekymrad på många olika sätt. Igår var det väl, så sa Miriam till mig att Josef, nu har Timaeus, han har sovit ganska länge, eller väldigt länge, han har sovit säkert i 3 timmar på dagen. Och det är ganska ovanligt att han sover så länge. Så jag förstod att nu började Miriam bli lite bekymrad. Så sa hon, Josef, kan inte du bara gå in och se till Timaeus? Och så gick jag in och så öppnade dörren försiktigt och gick in och så kände jag på kinden. Så kände jag, ja, han är varm med kinden. Så han är passlig varm. Och så såg jag hur smocken så försiktigt gick in och ut. Så då kände jag att ah, allt är grejt. Men Miriam blev lite bekymrad. Men så möter vi en Gud som är djupt bekymrad över sitt folk. Och som säger till Amos, Amos, kan inte du gå bort och så se hur det är. Och snacka med dem. Kom med ett budskap. Inte röra mig lika mycket. Vi ska ta och läsa vidare från Amos och vi ska ta och läsa från kapitel 7 nu. Vi läser vers 1-9. Och det är egentligen så att mycket av det resterande, de resterande kapitlerna, de tre resterande kapitlerna, kapitel 7, 8 och ja, också starten av kapitel 9, så är det egentligen 5 visioner som profeten Amos får. Han får se någonting för sina inre ögon på något sätt, och som vi ska läsa om. Och nu när vi läser vers 1-9 i kapitel 7 ska vi läsa de 3 första visionerna och vad det han ser där. Detta syne lot Herren mig se. Det var en som skapte gräshopper då hån begynte och skyte upp. Det var hån efter kongens slott. Och då det väl hade ett upp alla planter i landet, då sa jag, Herre, Herre, tillgi. Hvordan ska Jakob kunna bli i live, han som är så liten? Då angret Herren det. Det ska icke ske, sa Herren. Så kommer den andra versionen. Så låt Herren mig se detta synet. Herren kallte på ilden till straff. Den förtärte de stora vanddyperna. Och den hållt på att förtära hans arvedel. Då sa jag, Herre, håll upp. Hvordan ska Jakob kunna bli i live, han som är så liten? Då angret Herren det. Heller icke det ska ske, sa Herren. Så låt han mig se detta synet. Herren stod på en lodrätt mur och i honom hade han ett blylodd. Och Herren sa till mig, vad ser du Amos? Han svarte, ett blylodd. Då sa Herren, se, jag vill bruka ett blylodd bland mitt folk Israel. Jag vill icke längre bära över med ett synd. Isaks offerhöer skall ödeläggas och Israels helgedomar synke i grus. Jag vill resa mig med svärdet mot Jeroboams hus. Det här är de 3 första visionerna av de 5 visioner som vi möter i Amos bok. Och jag vill läsa de 3 första. Och det vi läser om här i den allra första visionen, det är att han får ett syn av en mängd gräshopper som kommer flygande, som kommer till landet, som äter upp alla levande plantor. Allting som man kan äta. Och vi förstår, det här är ju en fruktansvärd grusom ödeläggelse av landet. Detta rammar ju både djur och människor. Tänk att djuren inte får någonting att äta och människorna får inga plantor av något slag som de kan äta. Det är ju en stor katastrof. Och så lägger vi märke till det att
Nu är det faktiskt inte så att det bara är en Gud som har ett hjärta för sitt folk. Men här är det faktiskt en profet som också har ett hjärta för nabofolket. För Amos var ju som sagt från Sydriket, från Juda. Och så blir han sänd till den andra nationen, till nabonationen, till brodernationen, Nordriket. Och vad är det han gör? Jo, han börjar be till Gud när han ser den här visionen. När han ser gräshopporna som kommer att ödelägga. Så säger han, herre, herre, kan du tillge? Tänk på stackars Jakob, han är ju så liten. Och här tror jag att Nordriket eller Israels folk, de skulle nog kanske inte riktigt vara eniga i den här beskrivelsen av att de var små. För jag har ju nästan läst att de såg på sig själva som stora, som kanske präktigare än de andra folkeslagen. Det var inte så att de kanske direkt såg på sig själva som små. Men Amos, när han ber, så vet han exakt hur situationen är. Han vet att de är små i möte med sin Gud. De är hjälplösa i möte med sin Gud. Och när Gud sänder sitt straff som kommer att ramma landet, så är de små. Och så ber han för dem. Gud, kan du tillge dem? Och så märker vi här hur en mans bön är så kraftfull, så verksam. Han ber och så verkar det som att det får konsekvenser för en hel nation. Så vi ska inte underskatta bönens kraft. Och det var någon som tror jag sagt att om vi kristna insåg hur kraftfull bönen var, så skulle vi bett så otroligt mycket mer. För det händer någonting. Vi sätter andevärlden i sving. Och vad är då konsekvensen? Jo, konsekvensen är att Gud, han ångrar sig. Och så säger han, nej, det ska inte hända. Och så möter vi den andra versionen. Då står det om att det är Gud, han kallar på ilden. Och om vi lägger märke till det som står här, så är det är inte bara så att det blir en skogbrand eller att det börjar brinna i en by eller på olika platser. Men det som står först är att det blir en sån ild att allt vatten i landet blir liksom, det torkar upp. Det står ju här. Den förtärte de stora vanndyperna. Alltså där det fanns vatten, det torkade upp. Och tänk vad grusamt när det sen börjar brinna i skogen, i byn, eller vad det nu kan vara, i slottet, i palasserna. Och så finns det inget vatten att släcka elden med, därför att den har redan torkat upp. Det är en katastrof utan dess like. Och igen så möter vi en profet som ber till sin Gud. Herre, vänta, stopp, håll upp. Hur ska det gå för Jakob? Han är ju så liten. Säger han nu. Och så igen läser hon konsekvensen. Då angret Herren det. Då angret han det han tänkte göra. Det ska inte ske, sa han. Igen så möter vi en profet som ber för sitt folk. Som ber till Gud om att han ska skona folket. Och så ser vi den kraften som finns här i bön. Vi kommer till den tredje versionen. Det står om att Gud, han brukar ett blylodd på Israel. Amos, han ser en mur, en lodrätt mur, och så står Gud uppe på muren med ett blylodd. Vet du vad blylodd är? Det är som en blyklump, och så hänger den i en tråd, ett snor, och så håller man den så, och så hänger den ner så, och det gör att då får man en exakt lodrätt linje, så man kan se om någonting är rakt. Ett blylodd. Och med ett sånt blylodd ser Amos Gud stå med uppe på en mur. Och så säger han så här. Se, jag vill bruka ett blylodd bland mitt folk Israel. Jag vill icke längre bära över med ett synd. Och då lägger vi kanske märke till att här finns det ingen bön från Amos. Här ber han ingenting. Han ber inte om att Gud ska tillge. Han ber inte om att Gud ska hålla upp. Och vad är konsekvensen? Jo, Gud säger, jag vill icke längre bära över med ett synd. Okej, nu har vi sett tre visioner. Nu är det några saker som jag tror vi behöver prata lite grann om. Och vi ska börja med att prata om de här sakerna lite grann som vi sitter. Fyra spörsmål. Vad betyder det här tredje synet? Eller den tredje versionen som man får. Vad betyder det egentligen? Ett blylod på en mur. De två första versionerna är kanske ganska förhållandevis lätta att förstå. Gud straffar, eller kommer att sända ödeläggelse, men så ber Amos och så ångrar Gud. Men här är det en Gud som står med ett blylod. Vad betyder det? Och likaså ni kommer på vad det betyder, så är spörsmålet, vad är forskellen på de två första versionerna och den tredje versionen? För det tredje, varför fortsätter inte Amos att be för folket? Och för det fjärde, kan Gud angra? Okej, ta några minuter och så försök att bara samtala lite grann. Tänk högt kring de här frågorna. Och så tar vi det lite grann i plenumet vart. Jag tror att vi då ta en sån här sakupplysning. När man på den här tiden byggde en mur, byggde ett hus eller någonting liknande, ett byggverk av något slag, och så var det färdigt, så var det vanligt att man i efterkant gick med nettopp ett blylodd för att kontrollera om huset eller muren var på det sättet som det skulle vara, att det var faktiskt helt rakt. Och då var det så att blylodd blev brukt för att efterpröva. Är det här huset som det ska vara, så som det är tänkt? Och därför är det väldigt, tror jag att det är väldigt riktigt som båda har sagt egentligen, att Gud ska skilja någonting åt. Och vad är det han ska skilja ut? Jo, det är det som inte stämmer överens med hans målestock, med hans lov. Alltså, blyloddet ska då symbolisera att Gud, han utmålar en dom, ett straff, exakt utifrån hans egen lov, utifrån hans egen vilja. Jag tror att det är någonting av det som ligger i den här versionen. Vad säger ni då om det kanske var vanskligt med att förstå vad tredje versionen betydde? Så det kanske också är vanskligt att säga någonting. Vad är forskellen mellan de två första och den tredje? Men kan du försöka? En sak som när jag har läst och förberett som har slagit mig i förhållande till vad är forskellen här och varför ber inte Amos här om att Gud ska skona? Det kan ha att göra med att Amos, han ser de första kapitlerna, så står det om att Gud, han ska sända eld mot forskjelliga typer av palasser, mot forskjelliga typer av nationer. Och så är elden en symbol för Guds helighet. Och det blir också Guds vrede, Guds straff. Och så kan det vara så att Amos i de här två första synerna så ser han hur Gud bara fullständigt ödelägger landet. Gud bara sänder en mängd gräshopper som bara äter upp alla plantor i landet och som bara sänder grusom ödeläggelse över landet. Och samma sak med elden. Det är ett sånt våldsamt straff. Förfärligt. Så kan det vara så att Amos har i tanke, Gud, straffa inte folket bara i blind vrede. Bara i liksom, Gud är så vred över sitt folk, över sitt folks synd, att han bara sänder straffet närmast utan att riktigt tänka efter. Men så i den tredje versionen så ser Amos att när Gud ska straffa sitt folk så är det inte besinningslöst, blindt. Men Gud straffar sitt folk efter en nöjaktig målestock. Efter ett blylodd. Det är inte så att Gud bara slickar på fingret och känner i luften, okej, hur ska jag straffa mitt folk idag? Eller vad var det som var galt idag? För det kanske inte är galt imorgon, men vad ska vi tänka idag? Nej, när Gud dömer sitt folk så är det någonting fast som han dömer efter. Och det är hans lov. Det andra som vi ska tänka på när Amos i den här sammanhanget inte ber för folket, det är det som är fortsättelsen när vi läser vidare. Och det är det vi kommer att starta nästa timme med. För då blir Amos plötsligt avbruten. För vi läser en fortelling i de kommande verserna. Om en interaktion mellan en präst i Betel. Och vad han säger och gör med Amos. Och det kan vara en orsak till att här ber inte Amos längre för folket. Därför att han fick inte tid till att be. Det sista då. Kan Gud ångra? Vad säger ni om det? Vi läser om att Gud, han ångrat. Så det är tydligt att Gud kan ångra. Och där är ju Jona och Nineve ett väldigt tydligt exempel på det. Gud säger att om 40 dagar så ska jag ödelägga staden. Och så går Jona bara med det budskapet. Han går inte ens med ett budskap om att de ska vända om. Han säger bara, om 40 dagar går den under. Men när folket hör detta, när kungen hör detta, så tar han det till sig. Och omvänder sig. Och klär sig i säck och aska. Och då står det om att Gud han ångrade. Eller han tog tillbaks. Han bestämde att inte ödelägga staden. Och det är precis som du säger, att hela syftet med den här domsförkynnelsen är att folket ska omvända sig. Och omvänder de sig så vill han inte straffa. Och det kan vi, nu har inte det bibelstället här, men det står på en plats också väldigt tydligt dessa saker. Att om Gud säger att han ska sända ett straff, men folket omvänder sig, så ångrar Gud. Och egentligen i en av verserna intill så säger Gud är en Gud som inte ångrar sig. Men detta verkar vara som en mekanism i Gud, i Guds hjärta. Gud är en oföranderlig Gud. Men en av de oföranderliga egenskaperna hos Gud är att när han säger jag ska straffa den här staden på grund av synd, om de omvänder sig så kommer jag ångra mig. Det är en oföranderlighet hos Gud. Och det betyder att varje gång ett folkslag faktiskt omvänder sig, efter att de har hört Guds kallelse till omvändelse, så kan Gud också ångra det. Så Gud är nu föranderlig Gud. Johannes Sandvär, som har skrivit en kommentar som jag brukar nyligen, han skriver så här. Att Herren ångrar gentas ofta i skriften. Det betyder icke att han är skiftande och uberegnelig, men att han är villig till att frälsa så sant det finns hopp om att människor vill la sig frälse. Därför hörer han bön, och därför lar han världen fara när människorna omvänder sig. Tycker jag på en god måte beskriver detta med hur Gud kan ångra sig. Gud är inte skiftande och oberegnelig, men han är villig till att frälsa.